I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Resultat av tredje loppet, Elitloppet SAS första försöksavdelningen. Segrare nummer 7, Marcon Lepp.
Maharaja, la Suède. Maharaja s'est retrouvé. Le retour, le comeback de Maharaja, le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta. Un classico, no problem. Barenne, facile, alla me.
Och då är det klart för start i lopp 9, V31, E3 bonus. 11 hästar startar. Ett bikombok och körs av Lars D. Karlsson.
Gud har skapat honom, det är ett fenomen.
Incrementa il proprio margine di vantaggio Viking Kronos, che all'ingresso sulla retta opposta alle tribune ha almeno 30 metri di vantaggio nei confronti di Hogue, Silver Regacy e Master Cape. Due corse all'interno di questa eliminatoria delle tre Open Class. La prima, quella che riguarda Viking Kronos, solitario in vantaggio. La seconda, che riguarda gli altri concorrenti capeggiati da Hogue, Silver Regacy, in vantaggio nettissimo, difficoltà per il cameraman che deve tenere dentro sia Viking Kronos che gli altri, ma ormai gli altri sono lontanissimi, hanno meno di 60 metri all'ingresso addirittura di arrivo. Lufti Colgini e Viking Kronos in nettissimo vantaggio, rallenta anche nel finale Viking Kronos solitario, e un applauso scrosciante che accompagna dal giro conclusivo Viking Kronos dal pubblico presente all'ippodromo di Gavl, sottolinea la performance europea di Viking Kronos, che vince alla media strabiliante di 1.12.1, nuovo record europeo, ovviamente record delle piste svedesi e miglior prestazione per un 3 anni italiano. Viking Kronos che vince il numero 4.
Gud ha skapat honom, det är ett fenomen.
–28 år blev den mytomspunne hästen Viking Kronos. Avled alltså i fredags och meddelades genom Ludvig Colgini på sociala medier. Den häst vi nu hörde springa hem ett av segerloppen i Sverige, som han ju inte ofta besökte, eller inte ofta tävlade i, ska vi säga. Vad känner ni spontant om Viking Kronos?
Ja, han var ju en fantastisk häst att se och hade ju talang utöver det vanliga. Sen är det ju så att han har ju betytt mer i aveln än under tävlingskarriären.
Så blev det ju.
Ja, och det var väl den tanken Colgini hade när han köpte den och när han vägrade att operera hästen efter den här lösa benbiten upptäcktes då. Han ville inte ta risken att han gick bort på operationsbordet. Samtidigt hade ju då Viking Kronos en ganska stökig år tidigt i hans avelskarriär. Och lite många ägarskiften hit och dit och affärer hit och dit, och många av stora hästägare var inblandade fram och tillbaka. Och det var väl kanske ändå tur att Margareta Wallenius Kleberg klev in där 2004 och köpte då delar ur hingsten och sen placerade den hemma på Benhammar då. Det är faktiskt efter det året som han har fått sina bästa avkommor då, framförallt Maharadja som tillverkades på Benhammar. Och om man tittar på alla miljonärer som han har lämnat Viking Kronos, så 7 av de 10 som har tjänat mest pengar, de är födda efter att Margareta köpte in sig hästen.
Det vi hörde här var alltså E3-uttagningen i Gävle augusti 90, vad blir det nu här?
98 var det, 18 augusti 1998.
Det sitter som en smäck hos Magnus Stålberg som var på plats. Vi hörde ju här alltså loppet på italienska. Det sändes till Italien och man kan se i bild medan loppet pågår att det är ett Una Corsa Senza Scommessa. Det är alltså ett lopp utan spel och det tror inte det har sänds jättemånga lopp sådana utan spel i italiensk tv faktiskt. Så det var något alldeles speciellt även för italienarna. Hur minns du den här kvällen då, Magnus?
Det finns ju jättemycket minnen. Vi har ju tidigare avsnitt för något år sedan pratat mycket om Viking Kronos. Det, en av de saker som jag inte tror att jag nämnde den gången var just det här att när det blev klart att Viking Kronos skulle komma och tävla. Jag var ju ung men ändå rätt luttrad och jag åkte ju alltid på trav med min gode vän då Alf G. Larsson som ju hade sett jättemycket travlopp och var mycket luttrad. Men vi blev ju som små pojkar.
Även Alf G. Vi skulle åka till... alltså.
Jajamän. Vi skulle åka... Och det blev fullt i bil. Nu ville ju alla åka med. Alf G. ville ju ogärna kanske ha med en massa passagerare. Han hade ju de som han tyckte var okej, va? Men han ville ju ogärna köra folk som jag. Det fick inte bli för jobbigt i bilen helt enkelt.
Men, all respekt för det.
Ja, absolut. Ja, men det vi blev spralliga och just den här förväntan. Jag minns hur vi pratade framförallt i resan dit. Det var alltså, vi var så förväntansfulla och det kan jag nog inte minnas att jag i vuxen ålder har varit någon mer gång. Som väldigt ung traventusiast var man ju sprallig för varenda gratisprogram till varenda lördag. Men det här var något nytt och just Alf och jag satt där. Det var ju väldigt speciellt och sen så fick man se den här hästen och allt runt omkring och Ludde som var så generös också mot publik, mot media. Jag vet han hade tålamod, det tror jag pratade om då. Tålamod med mig som hade en kamera som krånglade. Han väntade tills jag kunde ta den där bilden. Och han körde ju fram till staketet och folk stod och applåderade. Det var ju väldigt speciellt och bilderna från Gävle visade. Jag vet inte hur mycket folk det var. Det finns säkert någon siffra på det. Men det var ju verkligen, oj vilken förväntan det var att få se. Det var hästen man kom dit för att titta på. Han gjorde ju sen bara 2 starter till i Sverige. Så att...
Han gjorde ju finalen där på Örebro som han ju vann enkelt också, som också ett uppträdande på Jägersro i Malmö. Jag såg faktiskt aldrig hästen live. Det smärtar ju idag. Tog inte chansen då på de här. Jag kommer inte ihåg omständigheterna, men 3 chanser hade man och jag bommade alla.
Vi pratade ju tillfälligheter, det var väl förra veckan, vi har gjort det förut också. Jag vet redan då, men man tänker på det efterhand också. Det var ju en viss Varenne som hade dykt upp på travkartan och som ju hade börjat, alltså, så slog Viking Kronos och allt det där. Men man undrar om Viking Kronos hade kunnat fortsätta tävla. Hade Varenne, vem, alltså det får vi aldrig veta, men hade han förstört Viking Kronos karriär genom att pulverisera honom som 4-åring då? Och det inte hade blivit så mycket mer, han hade knappt fått avla, det vet vi inte, men... Det kan nog ha varit bra att det blev som det blev, kan man ana. Både för Viking Kronos och Varenne kanske.
Jag tror det också, att det blev ganska bra av det till slut. Och med ett annat så har vi myten sparad.
Exakt.
Och den är viktig.
Den ska man inte underskatta, nej. Vi återkommer till Viking Kronos senare. Vi ska ha mycket mer om honom. För det tycker vi att han är värd. Det finns inte så många hästar i historien som är mer mytomspunna. Eller hur?
Nej, då får vi gå långt tillbaka i tiden och det var innan vi var med till exempel Bullwalk och sådär, va?
Mm.
Så att under vår tid så kan man nog säga är han, ja, kanske den mest, ja, mytomspunna utan tvekan, ja. Det var ju så mycket historier kring han och alla de här överlägsna segrar och Collinis, han vände sig till publiken och ledde med 80-100 meter. Och,
ja, verkligen.
Och någon Expressen-artikel där det hävdades att hästen var utbytt och vad det var.
Mm. Ja, som sagt. Mer blir det Och det blir mer annat också. Vi ska faktiskt ta ett litet avslöjande här i podden den här veckan. Rätt braskande tycker jag då, får man säga. Som inkluderar ST och en massa pengar som har försvunnit. Som man kanske hade kunnat använda till andra saker. Till exempel prismedel hade nog de aktiva tyckt var fiffigt. Vi ska ha ett stall som vanligt och vi ska prata om vad som har hänt i helgen. Och det blir jättehejigt det här. För 20 år sedan då tog Erik Adelsson under måndagskvällen på Halmstad 5 segrar. På Jägersro under tisdagen tog han 5 segrar. 10 lopp på 2 dagar. 2023, alltså i år, då har han tagit 16 segrar totalt. Häpnadsväckande.
Och med det vill du ha sagt?
Att det är verkligen skilda världar. Ja, det går, väl... Och det går inte igen för päron och äpplen och allt det där. Men någon...
Nej, det är ju anmärkningsvärt.
Det måste man säga. Faktiskt. 16 segrar totalt på 207 starter i detta år, helt enkelt. Vad är det som händer?
Ja, dels kör han ju mycket mindre.
Frivilligt, dels... Han körde totalt 4 hästar under Elitloppshelgen. Lördag, söndag.
Ja, och... det säger ju lite mer tycker jag. Och det visar ju sig då att han inte är tillräckligt efterfrågad.
2 hästar på Östersund i lördags. Båda åt stall Quanto.
Och sen är det ju så att det har kommit nya toppkuskar som tar över. Ljuse och de här pojkarna. Wejersten kör ju inte så mycket åt andra i och för sig. Men det är, och det har vi sagt många gånger, generationsväxling. Bröderna Ljuse kommer väl vara de hyrkuskar som kan välja att raka några år framöver.
Det var borden även denna vecka, men det var innan middagstavets begynnelse, det som är så häftigt numera. Och det var dessutom innan Norrbottens stora pris infördes. Det var alltså Top of Europe Trot med 200 000 vinnaren och det vanns av Hilda Sonett såklart vid den här tidpunkten. Före Self-Timer och Erik Adelsson. Och Prins Appanage. Något som herrarna minns.
Nej, jag var där året innan. Jag räknade fel på ett år. Jag tänkte säga jag var där, men det var jag inte. 2002.
Vem vann då?
Var jag på plats. Det var det jag tänkte att jag skulle komma ihåg nu. Jag minns
faktiskt inte. Jag har varit ett par år också innan minnastavets tider. Och någonstans i de här. Så det är möjligt att vi var där båda två. Närmare tiden ligger ju både Oslo Grand Prix och Östersunds stora lopp lördags. Där det blev Hail Mary som vi väl, ja, de flesta trodde. Och...
ja, men han fick ju walkover när Bradley Bill var struken och Örjan kunde ju dirigera det som han ville.
Och walkover i och med att Pellarna som släppte ledningen också. Ju.
Ja, och det var ju helt väntat också. Ja. Över medeldistans.
Men... fint intryck i alla fall, måste man säga.
Ja, fint möjligen, men fint i alla fall.
Ja, okej.
Okay. Han kommer aldrig bli fin.
Nej, han är som han är. Det har du rätt. Men för vad...
Jag tyckte han såg lite tråkig. Alltså, han var bra och så, men lite tyckte jag att det var ett steg bakåt i hur han... De här två tuffa loppen i Elitloppet kanske naturligtvis satt lite i benen och så. För det var inte samma. Jag tyckte huvudet åkte mycket mer åt sidan än vad det gjort. Jag tyckte kanske aktionen bitvis inte var 100 heller. Men han ser fortfarande mycket bättre ut än han gjorde för något år sedan. Så kan man
ja,
säga.
Det är där men, jag nästan jämför med. Men,
ja.
Men ja, du är petig.
Ja, jo, men jag är lite petig. Men jag tyckte... Jag satt ju där och trodde ju väldigt mycket på dem. Men jag tyckte när de gick ut på slutrundan där att jag satt där i soffan och sa alltså, det är inte riktigt det där att man... Jag hade ingen riktig känsla för att det var så klart som... Det blev ju så klart till slut. Men ändå, lite så där fundersam var jag ändå.
Det är inte ofta Örjan Kjell som säger att jag hade mycket kraft kvar.
Ja.
Eller?
Nej, och jag tror han inte var trött absolut. Utan det var just det där hur han betedde sig liksom. Men herregud. Han, jag vet inte vad han gick till slut. Det gick i alla fall väldigt fort. Jag tror att, jo, jag hade ju uppe någon siffra på det här. Han gick väl strax under 9 sista 500 där.
Ja, det ska vi
göra. Det ska alla hästar kunna göra.
Ja, det är inte det, men de andra gjorde inte det om man säger så. Ja. Han gick enligt ATG Labs där så gick han 8 sista 5 och det var det ingen av de andra som gjorde i det loppet. Så att, och sitter man då i ledningen då är det över.
Var det något från loppet i övrigt att... Ja, det var ju Just Believe spurtade ju...
Ja, jag tycker Just Believe visade ju att han är Jag tror han besträckar på strax under 2%, och jag tycker fortfarande det är väldigt, väldigt märkligt att han var, det var som att många trodde på så mycket mer på andra hästar.
Det, jag tycker det var märkligt att han överhuvudtaget blev sträckad på 2%. Det fanns väl inget som tydde på att han skulle kunna vinna det loppet.
Ja, alltså jämfört med de andra menar jag. Jag tycker att han hade, jämfört med Jaguar Dream till exempel.
Ja.
En häst som blir påkörd i ett uttagningslopp till Elitloppet och förmodligen har tagit i finalplats, det tror jag ju inte att Jaguar Dream har kapacitet att göra.
Han är ute igen i Boden i midnattssolen på lördag, helt enkelt.
Han hade en lite bättre tur i spårlotten, han fick spår 5.
Ja. Mm.
Precis, han kan säkert roffa åt sig fina pengar igen.
Ja, det enda lilla spänningen som skulle kunna bli är väl just spårlottningen som gjorde att Francesco Zet fick spår 1.
Inte ett dugg orolig.
Nej, men det var man väl kanske inte innan heller, men det var väl det enda spåret man inte ville att han skulle, alltså säg så. Det var väl det spåret man ville att han skulle få för att det ska i alla fall finnas något att prata om.
Ja, det kan de få göra då. Jag har sett Örjan lösa det där 1000 gånger tidigare.
Alltså bara 1000.
Ja. Ja, är det där. Ja.
Låt mig säga där att vi hade ju en fredagspodd heter det.
Ja.
Där vi pratade om V75, där vi fick en klar av Jan Timonen.
Ja, just det.
El Royal som var lika otad som Hail Mary.
Mm. Det ska vi ändå ge Magnus att han klev före Timo där utan vetskap om detta.
Ja, så,
att,
så var det. Absolut.
Så det var snyggt. Ni gick hand i hand till Toto? Eller?
Hand i hand till Luca. Jo, och det gjorde vi.
Ja, så var det. Ja.
Vi gjorde det inte bokstavligt, men bildligt. Det var för långt emellan, men vi masar, vi håller ihop, ja, så det blir det inga avstånd. När vi...
Och, icke att förglömma, jag spräckte spik...
Spiktorkan.
Spikspöket försvann.
Ja.
Så, klev jag förbi någon? Nej.
Nej, det tror jag. Det var taskigt att säga nej utan att veta säkert. Men jag säger så här, jag är ganska säker på att du inte gjorde det.
Tack för det.
Våran spik stupade på mållinjen.
Ja, just det, den hade kallblodet båda. Ja, det var ju...
Ja, det var ju ett udda sätt att förlora, att missa en V75-seger på. Att bryta ut så man släpper ut den som sitter bakom. Det ser man inte jätteofta. Och så får man avstängning på det också. Det var stenhårt för Adrian Solberg Axelsen. Han fick förvisso ett andra pris då, 55 000. Men det blev dyrt för honom ändå.
Det är sällan man ser att kallblod tar in så mycket på så kort sträcka.
Alltså, ta in 8 meter på de sista 10, det är nästan omöjligt.
Ja.
Ja, men det blev på stället marsch på dem där framme och inte minst på Ramstad Balder. Så att det enda man satt och hoppades på var just det att inte Rosborgen skulle komma loss. Och det skulle han ju inte kunna göra heller. Plötsligt så gjorde
inte
han det.
Inte blev ni livrädda när ni såg att han kommer få...
Jag är fortfarande inte rädd för att han ska ta sig förbi.
Så jag kan säga att jag var livrädd för Rosborken sista 500, men han fick ju aldrig fritt någon gång.
Okay.
Sen när det började man fatta att han höll på att få lucka, då blev jag livrädd för att Ramstad Balder stod ju still. Men det var raffinerat, så kan man säga. Det var många som blev glada. Det gjorde ju väldigt mycket för utdelningen. Den där skillnaden på Ramstad Balder kontra Rosborken.
Det gäller ju att man hade med Rosborken om man ska ha någon ute.
Ja, det var väl lite bra tips ändå tycker jag att vi hade. Sen var det Oslo som sagt. Och lämnade du klart på Hades de Vandel där i fredags också?
I högsta grad.
Ja, då så.
Ja. Jag bara väntat att ni hade pratat klart då. Sen sa jag vem som skulle vinna.
När vi hade yrat färdigt så klev du in i handen och talade om vem som skulle vinna.
Sen ska jag ska säga så här, det är ju Robin Backer är bra att köra. Han ger ju hästen ett perfekt lopp. Behöver egentligen inte göra någonting förrän han gör en väldigt stark sista halvvarv där i tredje spår. Då gick det väldigt fort, så det är ingen skugga över hästen. Men han får ett perfekt lopp i inte allt för tuff omgivning, och då vann han ju faktiskt hur lätt som helst.
Jag vet inte, Oskar L, om han inte riktigt fick upp farten för han... Eller,
nah, han travar ju inte, han fungerar inte. Det är något som inte stämmer med Oskar L.
Nah, det går inte att ta, liksom... När han väl har kopplat segergreppet där så gick det inte att ta ner honom. Så är det ju, han har ju visat flera gånger i Sverige att han är stark.
Men han har nog varit finare, jag håller med Magnus där. Att han har sett bättre ut.
Men det blev ju ett knepigt lopp. Eller knepigt, ja. Det blev ju... Alltså Get the Wish som tillhörde favoriten i alla fall innan tävlingarna, värmde urdåligt, såg usel ut i provstarten. Den borde naturligtvis inte ha startat. Och den där galoppen kom ju då som ett brev på posten, som det brukar kallas. Och så strax senare så galopperade stallkamraten Seven Nation. Så Bo Westergårds hästar var utanför banan båda två när loppet kördes.
Lite ojämna de också, om man får flika in det.
Det såg rent dåligt ut, jag tror just det. Han hade ju fantastiska hästar hela helgen, Westergård, men just i det stora loppet så var det inte, i alla fall inte Get a Wish.
Nej. Var det något som Oslos dag utöver detta som ni fastnade för?
Ja, fastnade för. Det vet jag inte, men Tangenborg gjorde bort sig. Och det var ju nära en jätteskräll i kallblodsloppet där Jelsu Odin höll på att plocka ner från dödens Hovid Turi och i stenort i mål. Och man hade ju unnat Marcus Lilius den där segern med Jelsu Odin. Så att ja, det var en härlig duell där.
Och sen var det ju Best of Dream Trio där som ju kördes väldigt försiktigt nu efter att det blev lite fel eller jobbigt för honom i elitloppet. Nu var Kim Eriksson betydligt snällare och körde bara till slut.
Ett klokt lopp där faktiskt.
Ja, så att bra avslutning, men det var liksom aldrig, det var inte den här gången hästen skulle maxas på något sätt.
Nej, och det här Hero Boko var helt överlägsen egentligen när han från ett bra läge kastade loss över upploppet med Mika Fox. Hero Boko som är med i Kymi Grand Prix på lördag.
Jag är lite less för tillfället. Trött på transportjournalistiken och att det inte lönar sig att bedriva sådan. Det är inte första gången, men extra less nu. Den fullkomliga liksom avsaknaden av riktig journalistik i denna bransch. Det är liksom, vi har varit inne på det förr, så det är inget nytt. Men det finns så mycket att lyfta på. Så många stenar att gräva upp. Så att det är bara liksom alibi-verksamhet som pågår på redaktionerna. Kan ni hålla med? Eller, eller vad känner ni?
Jo, men det är klart att vi gör, det är som du säger, alibi-journalistik. Det skrivs mycket som aldrig borde hamna i tidningar eller i andra media.
Redovisning liksom är det
som... Ja, man hittar helt meningslösa saker att dra fram. Samtidigt som man då struntar, avstår från att titta på de problem som finns och de eventuella skandaler som finns. Det är ytterst sällan att något avslöjas.
Princip obefintligt med granskande och grävande och ska vi kalla det riktig journalistik. Alltså människor måste ju nästan som på något sätt... I normala sammanhang skulle ligga lite illa till. De måste ju garva liksom åt att, de kan, att man kan bete sig hur som helst. Liksom. Eller? Det finns som, alltså, man tar här, det har vi inte ens pratat om, Mattias Andersson-fallet. Att det blev ett års avstängning, va?
Ja.
Vad tyckte vi om det till början med? Själva?
Ja, det har ingen synpunkt på det straffet, straffskalan. Det, nej, jag tycker inget.
Magnus.
Eller tycker inget, ja. Det var väl väntat att han skulle bli fälld om sen ett år. Det innebär ju egentligen att hans karriär är över, så det är väl livstid.
Ja, läser man den här domen så utan att ha någon uppfattning om hur lång avstängning man ska ha och vad som är skäligt. Alltså, det var ju tveklöst något exceptionellt som ska dömas hårdare än mycket annat. Så att det går inte att, tycker jag, ha någon negativ synpunkt på den domen så.
Nej, inte att den var för tuff.
Nej, det skulle jag definitivt inte säga att den var. Det kan man inte tycka. Utan sen hur tuff den skulle vara ytterligare, det är svårt. Men minst det som blev känns i alla fall helt rimligt. Mm.
Där skulle man kunna till exempel gräva mer kring det ärendet. Vad det finns för historik och vilka kontakter den här människan har. Och det finns bilder från tillslaget som figurerar. Ingen som har mördat sig med. Vi har hela Danmarksaffären som det finns så mycket oklarheter kring. Alltså Danmarks samarbete med ATG och deras spelbolag där. Mycket pengar det har kostat svensk transport. Hur står det till med Åbytravet och Bergsgård? Solvallas sponsor Hummeltorp. Där finns det också en hel del märkliga turer som skulle kunna grävas kring. Det finns så mycket liksom hela tiden att, och inget händer. Ingen försökte väl egentligen reda ut omständigheterna kring Propulsion. Utan det var det också redovisande så att säga. Men nu fram då till vårt avslöjande möjligen. Som då tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Det handlar om Svensk Travsports sportsystem som ju skulle byggas om. Och det har lagts ner väldigt mycket pengar på det här. Och utan framgång och utan att det har blivit någon skillnad. De har alltså lagt 1,5 år på att försöka bygga om det. Har lagt ner massor av pengar på detta. Och trots att folk i ett tidigt skede i det här projektet varnade för att vart det barkade så att säga. Att det här kommer inte gå. Så har det fortsatt att lagts ännu mer pengar på det här. De har till exempel tagit in konsulter från Asien och de har försökt att komma vidare. Och för en liten tid sedan så kom det trots till slut fram till att det går inte. Utan
är det vid vägs ände nu?
Det är vid vägs ände. De har blåst av det och enligt de mycket trovärdiga källor vi har så har det kostat i alla fall 100 miljoner det här.
Projektet är kastat i sjön?
Det är avblåst.
Och pengarna är borta?
Pengarna är borta. Det var alltså, de skulle då ersätta det befintliga sportsystemet som heter Oracle. Med ett som heter Mongod B. Jag vet inte om jag uttalar rätt här. Jag är ingen dataspecialist.
Jag vet väl det var Mongod B.
Ja, men det har alltså inte gått. Och vad är det som det är? 100 miljoner i sjön, minst.
Vad händer nu då?
Ja, vad händer nu? Ingenting. Ingenting som vanligt.
Gamla sportsystemet får leva vidare.
Så är det.
Ja, vem är ansvarig för detta nu då? Vilka?
Ja, det är ju, borde ju vara SDs ledning och SDs datachef.
Och SDs styrelse i slutändan.
Så blir det ju.
Man har låtit tacksamheten ticka på trots varningar.
Så är det.
Jag tänker, utan att ha någon som helst insyn i nuvarande system och det man hade tänkt bygga på då, så de här två namnen som du nämner då, Henrik, det Oracle, det är ju en plattform, en databasplattform. Den här andra som jag tror heter MongoDB, alltså Mongo databas, är ju en annan plattform. Då kan man ju fundera, då tyckte man att det som fanns på plattformen Oracle eller plattformen Oracle i sig var inte tillräckligt bra, så man ville alltså prova en annan plattform. Och på den plattformen har man inte lyckats göra då ett sportsystem som fungerar. Och det är klart, datakonsulter, om man ska vara väldigt slarvig och ganska sann, är det så att de är väldigt bra på att ta betalt. De lägger, offererar många timmar och de ser till att jobba för de timmarna. Men oftast skulle jag nog ändå säga att gör man rätt med konsulter och så blir det också ett slutresultat. Hur det kan kosta 100 miljoner att komma fram till att det som har gjorts eller inte gjorts då inte går att använda. Den är ju svår att förstå. Inte minst för oss som inte kan det här och sitter vid sidan om. Men hur kan taxameten ticka på till 100 miljoner när du, som du säger Henrik, är så då att, som det inte sällan är, folk som faktiskt tidigt säger det här finns det risker med, det här kommer inte att fungera. Det har det garanterat gjort här också, men så som det ofta blir, lyssnar man kanske inte på dem därför att de är både negativa anser man kanske och bakåtsträvande och inte
tidigare fasta anställda som hade koll på det gamla sportsystemet. Ja. Så bygg själva
rimligen har själva viss koll där, liksom. Ja. Nej, alltså alldeles oavsett hur mycket man nu kan tro att någon tänka så att visst någon vill försvara något gammalt, men ändå det är folk med kunskap om i alla fall hur det fungerade. Och som då inte tycker att det här kommer att fungera och varna för det. Fortfarande, hur kan det ticka iväg till 100 miljoner innan man kommer fram till att det här kan vi inte använda alls? Man vill ju inte tro det. Men ska man nu börja från noll igen då? Eller har man fått fram någonting, något litet embryo till något som, annars är det ju jäkligt märkligt. Det är lite svårt att ta in, så får man ändå säga. Det är väl definitivt ett misslyckande. Utan att vara som sagt expert på det här, så tror jag inte att det här är legio i utvecklingsbranschen. Att man lägger 100 miljoner på saker som sen bara man lägger ner. Det hör till ovanligheterna. Det blir någonting i alla fall.
Ja, det är ju pengar som skulle kunna gå till annat, som sagt. Och inte minst tror jag att transportens aktiva hade sett en annan... att de skulle lägga på ett annat konto. Så att säga.
Men då tänker jag nu, om jag ska vara djävulens advokat här då, på något sätt. Är det så att den här... Har man beslutat det här, alltså finns det här beslutet officiellt nedtecknat på något papper så att en vaken journalist skulle kunna hitta det? Eller gäller det då att alla har så dåliga kontakter här, Henrik, och du har helt enkelt mycket bättre koll än de andra? Hur kommer det sig att ingen, eller vågar man inte? Det är ju, du har ställt frågan en gång så du har väl kanske inget svar, men man undrar ju ändå. Det här måste väl någon ha hört talas om förutom Henrik Ingvarsson?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad folk sysslar med i branschen.
Nu har ju du gett ett antal uppslag för några hundra här, så att det är ju bara att, det är det fritt fram. Är det öppen källkod, höll jag på att säga? Får vem som helst använda dessa uppgifter?
Ja, då får jag tycka att de i så fall får ange källa om att...
Det tycker jag. Det är ju givet naturligtvis, men du tar inte copyright.
Det finns ju en officiell siffra i ett dokument som inte är 100 miljoner men som är en bra bit på väg. Där finns inte alla pengar, kostnader med, så att säga. Men det finns...
De har gömt undan kostnader på andra ställen.
Det finns det finns ett officiellt dokument där en viss summa står. Så att, ja.
Nej, men det vore väl jättetrevligt om någon kunde hjälpa oss nyfikna här nu när du har lagt bollen på straffpunkten.
För jag orkar inte mer nu. Så. Jag är mätt, helt enkelt. Men varsågoda. Nu tar vi roliga saker och går tillbaka till denna märkvärdiga travhäst som hette Viking Kronos och som alltså försvann ifrån oss i fredags på förmiddagen där. Tydligen så att han, jag har läst efteråt, Ludde har sagt att han la sig ner och reste sig inte igen, helt enkelt. Han var färdig.
Han var nöjd med livet. Det var en inre blödning, jag läste någonstans. Man tittar på resultatraden så stod han aldrig i... Han stod alltid i 14, under 1,40 odds.
Har det så, även i det italienska derbyt alltså?
Hela tiden. 13, 13, 11, 11, 11, 10, 10, 12. Alltså han, till och med när Lennart Forsgren körde så stod han 1,20. 11, 11, 10, 12, 13, då förlorade han. Ja, det är helt, så överlägsen var han. Så.
6 miljoner intjänat och 12 segrar på 14 starter. Väldigt kort karriär ju.
Jag tänker bara, man kan ju undra varför han stod så högt odds som 1,22 då i finalen av E3 där på Örebro. Och det var för att bland annat undertecknad med några till hade ju också sett Jidde Palema. Och någonstans ville man ju någonting annat då spelmässigt. Men det var ju Jidde som drog spel förutom Viking Kronos. I övrigt så var det ju så att tredje hans favorit i det loppet, det var Turbo Sandy som stod 22 gånger. Så att det var ju Jidde som balanserade. Hade inte Jidde varit med så hade väl Viking Kronos stått i en gång i pengarna där också.
Vad stod i GD?
Han stod i 4,20, så det var ju mycket surr. Alltså, Ludde gjorde ju alla rätt i det loppet också. Liksom, han stack iväg och körde ju det som gick. Och Jidde plockade ju väldigt mycket, gjorde han ju sista 300, men det spelade liksom ingen roll. Det var ju aldrig nära.
Jag tänkte vi skulle lyssna på en bit här ur Ludvig Colginis sommarprat, som ju en viss Lennart Persson känner igen. Eftersom det var du som skrev det. Hur var det där samarbetet?
Ja, det var... Han bad mig då någonstans där. Han hade fått besked om det sommarpratet. Om jag ville hjälpa honom. Så jag var väl i bom där. Jag satt i köket och på altanen och skrev då. Pratade med honom och skrev. Och så kom det hästögar från Norge. Och så försvann han i 2 timmar och... Och där satt jag och så kom det nya hästar och så var det grogg på altanen, eller vin på altanen och grillning på kvällen. Och jag bodde en bit därifrån i något pensionat och så hämtade de någon mig på morgonen och så höll vi på 3-4 dagar.
Ja, det är otroligt att det blev ett sånt fint flyt i hans prat utifrån hur mycket avbrott det egentligen var.
Ja, det var en del avbrott. Jag måste sköta mina kunder också, skrek han. Nej, men det...
Var det inte lite ett mirakel att det blev så bra som det blev? Låter det som, eller?
Ja, om det nu blev bra så kanske...
Jo, men det blev det. Och det tror jag väldigt många tyckte också vid det aktuella tillfället. Ja. Att faktiskt, ja. Men vi lyssnar här på en bit av det hela när Viking Kronos är inblandad i högsta grad.
Vad jag inte visste då var att min räddning, både sportsligt och ekonomiskt, men också personligen, föddes detta år i Italien. Han heter Viking Kron. Fäller inget tår, 28 hårda år. Jag går omkring och tar allt skit som... Latin Kings.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.